Mycket för det. Jag ska försöka prata trots att det blåser i mikrofonen. Jag hör att det ekar lite, så ni får säga till om det är svårt att höra. Det finns ju redan ganska mycket gjort om Sågstens historia, och finns en skrift om den, och det är några här i föreningen som har jobbat fram det här. Så att jag kanske tänkte att jag skulle koncentrera mig lite grann på saker och ting runt omkring, sånt källmaterial som inte finns med där. Och Sågsten har ju en väldigt lång historia. Sågsten som torp finns nämnt redan 1653 i en mantalslängd, alltså en gammal skattelängd. Och sen finns det jordeböcker från 1713, och det finns också husförslängder. Men sen finns det en annan väldigt spännande källa, och det är sockenstämmoprotokoll. Och där kan man läsa om saker och ting som socknen eller kyrkan bestämde om. Oj, nu håller jag på att vänta hela bordet. Som kyrkan bestämde om. Och eftersom socknen som Torö socken har ju alltid hört från så långt tillbaka i tiden som vi vet, ända fram till 1900-tal, så har man hört under Sorunda socken. Och det har alltså varit en kapellförsamling, Torö socken, och det är därför också finns ett litet kapell här. Och man har också haft en egen präst, alltså en underpräst under prästen i Sorunda. Och man hade också då sockenstämmor med jämna mellanrum, och det mesta man avhandlade på dessa sockenstämmor, det var hur man skulle reparera kapellet och sen vilka som skulle få fattig del, alltså åtnjuta lite pengar ur fattigkassan. Och här på Sågsten så bodde det i början på 1800-talet en man som hette Lars Nilsson. Och han var tydligen lite mer händig än alla andra, för han fick oftast uppdraget att snickra på kyrkan, att reparera kyrkan. Och han skulle göra grindar, och han skulle lägga taktegel och alla möjliga olika saker. Han gjorde i ordning klockstapel och allt möjligt sånt. 1719 så brändes ju all kustnära bebyggelse mellan Gävle och Norrköping, kan man säga, av den ryska galärflottan. Och det var ju så att 1718 på hösten så hade Karl den 12:e dött. Och Sverige hade ju i princip legat i krig då i 100 år med olika parter på kontinenten. Och det senaste var ju också då att vi krigade med ryssarna. Och tsar Peter i Ryssland, han fick för sig att han skulle tvinga svenskarna till fred efter det att Karl den 12:e hade dött. Så han utrustade en stor galärflotta som han skickade över via Åland. Och när de kom till Söderarm så delade de på sig, så halva styrkan gick norrut och halva söderut. Och man var här och brände i princip all kustnära bebyggelse på 2 veckor i juli. Och så att ni kan ju tänka er att alla torpen här på Torö till exempel, hela Landsort brände man. På Landsort försökte man också bryta ner fyren, stenfyren, men det lyckades man ju inte riktigt med. Så får man hela, så att säga, östra kusten upp till Södertälje, brände Södertälje. Och sen får man västra kusten ner på Himmelfjärden och brände på Mörkesidan och Trosa och ner till Norrköping. Och även då torpen här på Torö brändes ju naturligtvis. Efter rysshärjningarna då, så finns det en mantalslängd 1721 som berättar om vilka torp som har bränts och vad som har hänt med dem som då överlevde. Och det var de flesta överlevde, kan jag säga, därför att tsar Peter hade gett stränga order till sina soldater att de skulle skona civilbefolkningen och skona kyrkorna, men resten skulle brännas, alltså hus och eftersom det här var i mitten av juli så hade man inte hunnit skörda, så de brände ju säden, de slog sönder båtar, de kastade nät i sjön och sånt. Och bor man här ute så förstår ni själva vilket stort avbräck det var att få sina båtar och nät förstörda, eftersom det var ju fisket man levde av. Men för Sågsten så sägs det så här då efter rysshärningarna 1719 att torpet är nedbränt och åbon är död och hustrun lever i Västerljung. Var hon nu lyckades hitta någonstans i Västerljung på andra sidan Himmelfjärden att leva i, eftersom hela Västerljung också brändes ner. Men så står det i alla fall. Fattigstugan som fanns vid Tore socken, eller Store kapellförsamling, låg också från början här i Sågsten. Och då så fanns det, det fanns två rum i fattigstugan. Det ena var för män och det andra för kvinnor. Egentligen så står det gubbar och gummor på den tiden, inte män och kvinnor. Den flyttades senare härifrån. Och där kan man också läsa de här sockenstämmoprotokollen att 1790 så fanns det en ett fattigjon här som hette Stina Älg. Och då brann det tydligen hos henne. Hennes ömkliga ägodelar brann upp, så hon tilldelades då lite extra ranson ur fattigkassan för att överhuvudtaget klara sig. Hon hade inte ens någon mat kvar, står det. Men när det gäller Sågsten, så egentligen Sågstens mest spännande historia, det handlar ju om Nynäshamns stads utveckling. Ni vet att Nynäshamn är ju bara drygt 100 år gammal som stad. Innan så fanns ju bara Nynäsgods och lite torp och gårdar spridda på det där stan idag ligger. Och i mitten på 1800-talet så började man ju i Stockholm då leta efter en plats där man kunde anlägga en uthamn. Nästan allting som skulle in till Stockholm på den tiden, ved och förnödenheter och sånt, gick ju med små segelskutor. Och när isen la i skärgården på vintern så kom man inte in till Stockholm med det man behövde. Så man letade efter en plats där man skulle anlägga en uthamn och dit man skulle dra en järnväg. Och det var en man som hette Herman Sandberg som var här ute och jagade och fiskade här ute i skärgården. Och han tyckte att här ute i den här trakten, här borde man kunna bygga denna uthamn. Och traditionen är ju också sådan att här vid Sågsten, kopplat till Herrhamra och Ringhamn, så fanns det ju redan tidigare ett jättestort hamnområde som man nyttjade för att vänta på vind eller ligga infrusen på vintern och vänta på att isen skulle släppa upp igen. Men han jobbade i alla fall ganska mycket för att det skulle komma till stånd, och han gav ut små skrifter och gjorde undersökningar. Och till sin hjälp här ute vid Sågsten så hade han en tullöveruppsyningsman som hette Berg, som försåg honom med uppgifter om hur det då såg ut här vid Sågstens hamn, och hur djupt det var och hur man kunde ankra och sådana saker. Han kom inte så himla långt, denna Herman Sandberg. Han motarbetades samtidigt i Stockholm av ganska starka intressen i form av familjen Wallenberg, som tyckte att uthamnen skulle ligga i Saltsjöbaden istället. Och det hela blev ju så att så småningom så tog en man som hette Hjalmar Sjögren över hela det här arbetet. Han köpte Nynäs gods 1892. Och då tog han liksom över i utredandet av var den här hamnen skulle ligga. Och han hade helt andra planer. Men Sandberg, han höll ju på där med och försökte titta på den lämpligaste platsen. Man diskuterade hur man skulle kunna dra en järnväg hit ut till Sågsten. Och då fanns ju inte bron vid Totnäs till exempel på den tiden och så. Så det stupade ju lite grann på att det skulle vara svårt att komma hit ut med järnvägen. Det stupade också på att den här hamnen är mycket mer grund än Nynäshamns hamn. Det var dålig hållbotten, alltså var dålig ankarbotten. Och man diskuterade också hur den där järnvägen skulle vara. Om man skulle ha en lokomotivdragen järnväg eller en hästdragen järnväg. Alltså vi kan inte riktigt ens förstå det här. Men när det blir såna här... man gör ju tester på människor när det gäller kreativitet. Och om någon ber er rita hur ett flygplan ser ut om 200 år, då kommer ni i hjärnan inte att kunna förändra dagens flygplan särskilt mycket. Ni kanske kommer att rita till någon liten detalj eller någonting sånt. Men här var man ju då för 150 år sedan, så var man ju van vid hästdragna vagnar. Och man kunde liksom inte föreställa sig att man skulle kunna ta sig fram på något annat sätt än att den där järnvägsvagnarna skulle dras med häst. Liksom. Och det är mänskligt, det är så vi fungerar. I alla fall så slutade det med att hamnen och den blivande staden hamnade i Nynäshamn. Kanske var bra det, jag vet inte. Tänker hur det skulle sett ut här i så fall om det hade blivit en stad här istället. Men det här med, ja, jag ska avsluta med det, staden Nynäshamn. Hjalmar Sjögren, han hade jobbat åt Nobelfamiljen i Ryssland. Och det är också ganska intressant att tänka sig att hela staden har egentligen bara vuxit upp kring först tankarna på uthamn som inte blev någonting av egentligen, eftersom man inte började lasta om godset där, utan det, istället så började det gå persontrafiken i Nysam. Till exempel har ju Gotlandstrafiken gått där från 1902. Så det blev aldrig den där stora lastagehamnen som man hade tänkt sig. Men han hade ju jobbat i Ryssland och han såg liksom framför sig hur man skulle exportera svenska industrivaror till Ryssland. Alltså exportera väldigt mycket. Och det är egentligen ursprunget till Nynäshamns stad, kan man säga. Sen blev ju inte det heller någonting av i och med ryska revolutionen 1917. Men det här med hamnarna för är ju väldigt intressant. När vi tänker oss en hamn, då tänker vi oss liksom i ordning gjort med bryggor och kajer och sådana saker. Men så var det ju inte förr, utan då var det vattenområden som var lämpliga att i skyddade lägen där man kunde med sina små segelfartyg och skutor ligga och vänta på bättre väder. Eller ligga, som jag sa, infrusen över vintern och vänta på att isen skulle gå innan man fortsatte vidare. Det fanns också oftast lite sådana här saker man behövde. Kanske man kunde hämta vatten, man kunde köpa förnödenheter hos torparna runt omkring. Det fanns ofta kapell eller kyrkogård, tullstationer och lotsstationer och sånt. Och allt det finns ju här runt omkring Sågstens, Herrhamra och Ringhamn, som de kallas. De här öppna vattenområdena ända ut till Krokskär. Och själva Sågstens hamn, det är ju vattenområdet mellan Arnholmen, Järflotta, Råholmen och Torölandet, som kallas för Sågstens hamn. Första gången man nämner Herrhamra, som finns i nämnt i skrift, det är ju det så kallade Valdemars segelled. Och ordet Herrhamra betyder hamnar för hären. Och det tyder ju då på att man har haft någon sorts av liksom samlat flottan där på ett eller annat sätt innan man for vidare. Men Valdemars segelled, det är kung Valdemar i Danmark, Valdemar Seil. Han låter i en jordebok uppteckna en seglingsbeskrivning från Blekinge upp längs ostkusten, över Åland och ner till Estland. Och det här är omkring år 1300. Och då finns många av de platserna kvar som nämns i den här segelleden. Det finns två segelleder, en yttre och en inre. Och där nämns Herrhamra första gången. Där nämns Svärdsund som den inre segelleden till exempel. Idag kan ni inte segla genom Svärdsund. Det är bara lite dike kvar där. Men då kunde man alltså segla igenom där som den, i den inre leden. Och man, med de här små fartygen man hade, så ville man ju helst inte ge sig ut på öppet hav. Utan man försökte ju smyga så mycket som möjligt längs kusten. Egentligen så var ju de här torpen och öarna, om vi håller oss till Tore nu då med torpen, så var ju de delar i ett socialt geografiskt landskap som de här skepparna på skutorna var väldigt beroende av. Det var ju ursprunget till lotsarna, det var ju skärtorpare egentligen som kunde visa till nästa holme eller en bit på vägen och sådana saker. Och det är så lotssystemet har vuxit fram. Runt Herrhamra hamn så finns det ju lotskyrkogården. Det fanns tullstation. Den här Berg till exempel som jag refererade till. Han var ju på Lekars tullstation. Och de här på Lekar så har det åtminstone sedan 1719 funnits en tullstation. Den flyttade senare till Landsort och sen 1928 så flyttade den ut till Nynäshamn. Och han skrev den här Berg, han gjorde ju årliga rapporter som han skickade in till Tullverket där han talade om vad som hade hänt. Och där han inte bara beskrev vad som hade hänt för själva tullstationen utan också beskrev lite grann om vad som fanns för näringar och sånt i socknen. Men han berättade i alla fall att 1862 att det låg 40 briggar och fullriggare på rädden och väntade på islossning i skärgården utanför Herrhamra. tullpersonalens löner var ju ofta väldigt låga. Och det finns ju en liten paradox i detta att de ofta på sådana här tullstationer så fanns det krogar. Och de drevs oftast av tullpersonalen. Därför att de behövde dryga ut sin inkomst. Den krog som fanns här, den låg ju på Ulvskär, eller krogen som ön brukar kallas för, också utanför. Och den sköttes alltså av tullpersonalen som bodde på Lenskär, grannön kan man säga, eller halvön. Den här tullen, eller krogen på Ulvskär, eller krogen, den figurerar också väldigt ofta i sockenstämmoprotokollen. Därför att prästen tyckte ju att det var förskräckligt liv och leverne på denna krog. Och körlevnad, och man försökte få den stängd med jämna mellanrum. Och man kan också i domstolsprotokoll, som jag också håller på och försöker läsa, se följderna av körlevnaden på krogen och runt Herrhamra hamn. Under vissa perioder så föds det väldigt, väldigt många så kallat oäkta barn här ute på i torpstugorna. Väldigt ofta så är det så att kvinnan inte ens vet vem som är barnafader. Åtminstone inte vad han hette, utan det var någon förbipasserande sjöman då som var barnafader. Den här krogen, vi vet inte riktigt hur gammal den är, men det finns uppgifter från 1691 om att det finns krog på Leskär, eller på Ullskär. Och då var det den första krogvärden som vi känner till, han heter Gustav Jönsson. 1829 så upphör verksamheten och då heter han Lars Eriksson. Fast husen finns ju kvar och är bebodda ända i 1840-talet. Krogen bränns också 1719 och då heter krogvärden Petter Lagman. Och han rövas bort av ryssarna och återses aldrig mera. Det var ju vissa personer som de tog med sig, sådana som ryssarna tog med sig. Sådana som de trodde kunde hjälpa till och lotsa i skärgården att ta sig fram. Men det var inte många som försvann. En annan sån här storvulen plan, det var ju när man skulle dra järnväg ut till Ören och bygga badanstalt där. Men det stupade ju också. Blev ju Nynäshamn som blev bad och kurort det också i början på 1900-talet. Man har ju levt på fiske här. Väldigt mycket på fiske. Och inte sådär jättemycket på jordbruk. Det förstår ni själva. Att det var små täppor. Man odlade lite för husbehov. Men när man fiskade strömming förr i världen. Så var det man kunde leva på. Åkte man till Trosa. Dit man åkte för att gå på marknad. Och byta till sig det man eventuellt behövde. Så bytte man alltså en tunna strömming. Mot två tunna råg. Så varför hålla på att slita på små jordplättar. När man kunde få det i alla fall. På mycket lättare sätt. En annan sak som man har linat sig på lite grann här runt om i trakten, det är ju tegelbruk speciellt. Små tegelbruk finns kända från medeltid och framåt i tiden. Och här vid Sågsten så har det funnits ett tegelbruk sedan åtminstone under 1700-talet. Bruket hörde ju till Herrhamra gård och det berättas att under löjtnant Hallströms tid på Herrhamra 1840-1861 så lär tegeltillverkningen har varit Herrhamras främsta inkomst. Man levererade denna berg som sagt var. Han skriver ju väldigt mycket om saker och ting. 1885 så levererar man drygt 100 000 stycken tegel till Stockholm. Och det skeppades ju ut härifrån Sågstenshamn. Tegelbruket hade ju småningom egna pråmar. Man la ner det här första tegelbruket på 1880-talet. Och då på grund av att man ansåg att leran hade tagit slut. Men det hade den ju inte, för man startade igång den igen. Så småningom. Och det gjorde man i början på 1900-talet. Då här uppe så byggde man ett nytt tegelbruk. Torö taktegel. Och man gjorde alltså taktegel och man gjorde man tog från början lera ur samma lergropar som tidigare, men sen så tog man upp nya lergropar och man fraktade den här leran via en räls och vagnar ner till själva tegelbruket, en så kallad Becka Villbana, alltså med små vagnar, där som man brukar ha i gruvor bland annat. Bruket sysselsatte ganska mycket människor, åtminstone sommartid, så där 40-50 personer och kanske ibland flera. Och det var mest folk som kom utifrån, inte så mycket tore folk. Man tog upp lera hela sommaren och man tillverkade mursten och takregel. Och det här gjorde man liksom, man tillverkade själva reglet. Brann ju upp då samtidigt som man brände själva teglet. Det var brännarna och snickarna som hade arbete under vintern. Man tillverkade olika sorters tegel som sagt var. Och det mesta såldes i Stockholm. Det sägs att husen på hela Strandvägen ska vara belagda med taktegel från sågsten. Och det finns, de här tegelbruken, de hade ju egna stämplar. Har ni någon tegelpanna härifrån? Är någon som har tegelpanna? Ja, för att det berättas att när man skulle renovera kyrkan eller kapellet på 1800-talet, då tog man inte tegel härifrån, utan tog man tegel på Västerljungs tegel. Vilket jag funderar lite grann över. Men det kan ju ha varit i en sån här mellanperiod när man inte tillverkade just taktegel. Men alla tegelbruken hade egna stämplar, och det är ganska intressant, för man kan ju då varifrån teglet kommer. Och just på torpen här i trakterna runt omkring oss så kommer teglet härifrån till sågsten, men också från tegelbruken inne på Rosa, alltså Västerljung, Rosa-trakten, där det också fanns gott om tegelbruk. Det finns ett torp uppe vid Ösbo som heter Krällinge, och han som har det torpet, han, det är ett jättegammalt torp, och han skulle lägga om taket. Då plockade han ner alla tegelpannor för hand, läckade om, inblandad även i tegeltillverkningen. Han startade igång en sån här tillverkning av isoleringsmattor för byggnadsindustrin. Först så låg den fabriken i Hässelby, men sen flyttade man hit nu 1932 i de då, vad jag förstod, nedlagda tegelfabriksbyggnaden. Och man tillverkade den här isoleringsmattan av sjögräs. Och den togs från före krig och så tog man också från Danmark och Skåne. Den här sjötången eller sjögräset kom in med båt i balar, och sen så torkade man de här balarna eller det här sjögräset, och sen tillverkade man såna här isoleringsmattor som då tydligen ansågs vara väldigt, väldigt bra. Och namnet arkimatta kommer av ordet arkitekt, därför man försökte sälja in de här mattorna hos dåtidens arkitekter och husritare, att de verkligen skulle använda det här när man byggde husen. Och tydligen så lyckades man sälja till stora sjukhus som använde det. De isolerade inte bara, utan visade sig också vara utmärkt väggohyra tydligen, de här sjögräsmattorna. Men man gjorde också glasullsmattor och akustikmattor av stenull. Och man sydde fast papp på de här mattorna på båda sidor med pappenäll. erhamra egendomen med alla folk och, som hörde till. Och troligen så gjorde han det i syfte att börja att sälja av, vilket också skedde då 1913 och 1914 till största delen. Och Sågsten med tillhörande områden, Tistelholmen, Krokskär, Södra Bottenholmen och Märjeltaget, alltså Lertaget, med en areal av cirka 196 hektar, det såldes för 1000 kronor 1914. Och alltså 196 hektar, det är 1.960.000 kvadratmeter. Det är väldigt område. Och området såldes då i befintligt skick med uppförda byggnader och fabriksanläggningar med tillhörande strand och vattentäkt till en disponent Laurits Andersson. Men ungefär samtidigt så avyttrade man Kyrkvik till fiskhandlaren Frans Gustav Bergström, och han fick faktiskt bara 2500 kronor i det skick det befann sig då med strand och landgrund samt rätt till vatten och fiske. Men det var bara 73 ar, alltså 7300 kvadratmeter, så det var inte så mycket mark, men han fick betala mycket, mycket mer. Så där har man ju gjort, man har ju sålt av att efter de här torpen också på vägen hit ner. När det gäller namn då, så namnet Sågsten, det är lite konstigt namn, lite knepigt, men man tror att det kommer sig av att det har funnits en sågkvarn här, alltså en stenkvarn. Gärdet, och där fanns det ju ett torpställe som hette Lund en gång i världen. Skvalkärret som ligger vid vägen mot Sågsten, mitt mot avfallsvägen mot Grönndal, där berättas det om att man har dränkt ett barn en gång i tiden och att det spökar där. Och det var just en av de här ogifta kvinnorna som fick ett barn som hon lät dränka i skvalkärret. Så där berättas det att man ska kunna höra barngråt. Ja, det var lite om så. Era vägnamn då? Det tror jag ni kanske vet allihopa. Men nu vet ni kanske att Arkivägen heter det efter den här industrin som tillverkade Arkimatt. Och Holmsväg, det är ju efter Holm som drev tegelfabriken och senare Arkivfabriken. Helle Svivels väg, Helle Svivel, han hette egentligen tryckeri och till Nynäsposten. Han skrev ju mycket i tidningen. Han hade Backebo som ligger norr om Kyrkvik. Han började bygga hus där 1925, och han använde två stycken signaturer när han skrev i tidningen. Ledare och andra artiklar som har lite mer seriös karaktär undertecknade han med Pelle Svivel. Och Svivel, det betyder enligt Nordisk familjebok sönderfallen sats av boktryckstyper, även sammanblandning av olika typsorter i tryckt text. Och varför han då tyckte att det var en väldigt bra signatur, det kan man ju undra. Men sen skrev han också verser, och de fick ofta signaturen Corvus Cornix, och det betyder, det är latin för den gråa kråkan. Jag tänkte jag skulle avsluta med att berätta lite om ett original. Adolf Lindroth, Adolf i havet, som han kallas för. Det finns ganska många berättelser om Adolf Lindroth. Och han föddes 1870 på Herrhamra. Han dog 1944 i Skogshyddan, Kyrkvik. Och han bodde i Kyrkviken i en liten stuga. Han hade en, begagnade en liten stuga som egentligen låg på mark som ägdes av fiskaren Oskar Johansson. Denna Oskar, han seglade ut ved och sand och jord till Landsort. Och sanden, den tog han här på Järflotta ö, på Örudden eller på här ute på Ören och sånt. Oskars fru, hon tvättade åt Adolf och hjälpte honom lite grann. Och Adolf, han hade skött om sin gamla mor till hon dog, så att när hon dog så blev han ensam, och han levde ensam ogift resten av sitt liv. Han var hemslaktare, denna Adolf. Han köpte upp djur som han slaktade. Och han sålde fläsk och kött, bland annat på Landsort. Och där fick han brännvin i lön av lotsarna. Så han blev lite glad i hatten, och det berättas att man hörde honom på lång väg när han var på väg hem från seglande från Landsort. Han blev ganska högljudd då. Han hade en konkurrent, Adolf, i Valder Lindberg, som bodde på Lindholmen på Lisön. Han var också hemslaktare. Och det berättas hemska historier om dessa två herrar, om hur de behandlade det här köttet. Och när de var ute på Landsort så råkade en lotshund få tag på en köttbit som låg på någon båt där. Släpade iväg den i gruset. Och Valde fick väl tag på sin köttbit och doppade den i sjön och sköljde av den och slå upp den igen. Och så sa han, rent ska det vara, sa Valder. Och det är sånt där talesätt som fortfarande är i slang. Adolf hade ungefär samma syn på hygien. Han berättar själv om hur han predikat i Torus kyrka. Prästen som hette Totterman, han var tydligen väldigt full på julottan på juldagens morgon och hade suttit i sakristian och inte kunnat ta sig upp i predikstolen. Så att då hade han frågat Lindroth av, kan du predika i predikstolen, Lindroth? Och Adolf hade sagt så här, ja, jag gick upp i predikstolen och predika, och folk de grät i bänkarna. Och sen gick jag ner till pastor Totterman som satt full i sakristian. Och vet du vad pastorn sa? Nej, Lindroth, du var med en jävel. En natt så frös Adolf fast med sin ökstock här uppe i Norrskogsfjärd. Och han somnade i båten och så sov han där till nästa morgon. Men han blev aldrig sjuk av sådana där saker. Och en natt så satt han och sov på trappan till Herrhamra gård. Och när han vaknade så sa han så här, vad stackars människor som har så dragiga bostäder. Hans stuga bestod av ett rum med järnspis i. Det var ingen förstuga, utan man kom in rätt i rummet. Och där inne så hade han sköttar och långrev och nät och bössor och mycket annat. Och det berättas att det var en fruktansvärd stank där inne. Och det var tydligen så allvarligt så att man 1936 så tog man upp det här på kommunalnämnden i Torö sammanträde. Och då ska jag läsa lite ur protokollet här då. Till ordföranden hade anmälts att Adolf Lindroths stuga i Kyrkvik befunnit sig i ett synnerligen bristfälligt skick, både beträffande hygien och eldsäkerhet. Undersökning hade verkställts av ordföranden och Gunnar Lindroth. Nämnden beslöt ålägga Adolf Lindroth att förbättra bostaden så att den ej vare sig blir eldfarlig eller hälsovådlig, samt att han på en av markägaren Oskar Johansson anvisat plats låter uppföra lämplig bod för förvaring av kött, samt vidare att större renhet iakttages av ovanbemälde Adolf Lindroth, dels vid försäljning av köttvaror och vid båtplatsen. Ja, Adolf han dog lika ensam som han levat. Man hittade honom död i sin soffa i stugan en morgon. Ja, så var det med det. Tack så mycket.
Jag låter som din tid. Du berättade om det här med hur, att man drog leran i